Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Ja, hej. Här kommer ett fräscht. Ja, alltså musiken den har ju mognat några år, men själva programmet P2 på Hemväg är i alla fall nytt. Jag som programledare den här veckan är inte heller helt ny. Patrik Pålsson tittar in, det är jag alltså. Och jag ska ta hand om den här veckan. Nå, nu till väsentligheterna, nämligen själva musiken. Jakob Lindberg som spelar musik av Silvius Leopold Weiss, en chaconne i S-dur. Och Silvius Leopold Weiss, han skrev mer än 1000 stycken för luta, och han är också ett bra exempel på hur man kan gå från omåttligt populär till nästan fullkomligt bortglömd. Ja, det finns ju andra som också har klarat av det där. Tidens smak gjorde så småningom lutmusiken som han så fint komponerade helt omodern, och barockmusiken sköts liksom undan med åren. Det verkar som om det bara kunde finnas en stils musik samtidigt att lyssna på och spela. Numera när barockmusiken blir allt mer populär så dammar vi gärna av Silvius Leopold Weiss notblad igen. För vi har nämligen lärt oss att flera olika sorters musik kan avnjutas så gott som samtidigt. Ja, bara för det så blir det ännu mer barock av en annan man som faktiskt också blev lite bortglömd. Det kan man inte tro, inte nu i alla fall. Satsen ur Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 2. Marcello Gatti var det som var solist. Och så var det Aurora-ensemblen som spelade till. Och faktum var att Bach var lite bortglömd. Inte minst när hans söner spelade sin lite mer moderna musik. Så brydde sig folk mer om den. Fast sen i början på 1800-talet så plockade en viss Mendelssohn upp Bachs musik och såg till att den spelades. Och hej och hopp, nu visste alla vem Bach var. Igen. Hon som sjunger heter Mia Persson. Ture Rangström gjorde den här liksom själva musiken där så. Och sen var det Johan Ludvig Runeberg som stod för själva dikterna som Mia Persson sjöng, ackompanjerad av Roger Vinjuls. Och den där Ture Rangström, han gillade att skriva sånger. Han skrev allt från soloröster ända upp till stora operaverk. Ture Rangström hade visserligen lärt kontrapunkt och komposition och så, men han studerade väldigt mycket sång Och dessutom gjorde han det med glädje. Och så gjorde han det i Tyskland och i Berlin och i München. Och så tyckte han mycket om lyrik. Han tyckte om Karlfeldt, Fröding, Karin Boye, Gunnar Ekelöf. Och så då Johan Ludvig Runeberg. Ture Rangström har skrivit flera symfonier och träffade också August Strindberg som gav honom Kronbruden som han hade skrivit. Den här kan du göra opera av, tyckte August Strindberg. Och de verkar ha varit bra vänner också med varann. För båda tyckte om det här lite nya radikala som bröt fram i det unga 1900-talet. Annars hade han det inte så lätt, Ture Rangström. Han var gift 2 gånger, men tyvärr inte särskilt lyckligt någon av de där gångerna.
Thank you.
där sista satsen av Jean Sibelius violinkonsert. Den går i D-moll. Det var Lisa Batjarsvili som spelade här. Och Berlins statskapell, de spelade också. Daniel Barenboim, han dirigerade. Och det sägs att Jean Sibelius han provade en massa olika teman på sin fiol om nätterna när han skulle sy ihop den här violinkonserten. Han höll på med så mycket spelande att hustrun Aino, hon höll på att bli galen där i sovrummet på övervåningen. Och de bodde i ett hus som inte var så där jättestort så att det var väldigt svårt att komma undan spelet. Visserligen så var ju Jean Sibelius en duktig violinist, men att ligga och höra alla de här provspelen om och om igen kan ju göra den lojalaste hustru galen. Emellertid så överlevde hon och som alla vet är violinkonserten en av de allra bästa. Nu ska det bli musik av en italiensk kompositör. Han jobbade åt spanjorerna som på barocktiden, tänker vi, sena 16- och tidiga 1700-talet. Då hade ju spanjorerna kolonier i Sydamerika. Så där satt faktiskt italienaren Domenico Cipolli i Peru och gjorde sin musik. Hon som spelade på orgeln, det var Cristina Garcia Banegas. Och hon spelade då ett stycke som heter Våren, kort och gott, gjort av Domenico Cipolli. Ja, det här var ju vårmusik. Och varför inte fortsätta med vårmusik fast på ett annat instrument? Thank you. Musik utav Erik Sahlström, som väl får sägas vara en självklar svensk nestor på nyckelharpa. Vårdroppar heter stycket. Det var Andreas Edlund som spelade tillsammans med Torbjörn Näsbom. Ja, det var Torbjörn som hade nyckelharpan. Andreas, han spelade faktiskt på cembalo.
Thank you.
Musik av Max Reger. Det här är hans Dödens ö från 1913. Det var Leon Botstein som dirigerade Londons filharmoniker. Och alla som har försökt att göra musik till bilder, som till exempel där Mussorgsky tonsatte sina tavlor på en utställning. Ja, alla som har försökt vet hur svårt det är att få fram bilder i toner eller ens stämningar som är likadana som på bilderna. Den där våldsamt populära målaren Arnold Böcklin, han målade i stilen romantisk symbolism. Han inspirerade Max Reger väldigt mycket. Det är Arnold Böcklin som målat den dramatiska Dödens ö. Där ser man en båt med en sörjande kvinna och en likkista som färdas in mot en dramatisk ö med höga berg. Låter inte helt lätt komponerat, eller hur? Men Max Reger, han var ju inte en man som bangade för lite arbete. Han satte igång och göra musik till inte mindre än 4 av Böcklins bilder. Inte minst då Dödens ö. Och nog var det väl dramatiskt så det räckte. Stenhammar, han gjorde förresten samma sak, liksom Rachmaninov. Och också Strindberg tog intryck. Ja, den där Arnold Böcklin, han var nog ett föredöme och inspiration till många människor. Så kan det gå när man är populär.
Thank you.
Det är Miriam Hyde som har skrivit den här stråktrion som Trilogy-trion spelar. Och hon är australisk kompositör. Hon täckte in 1900-talet rätt bra. Hon var inte bara kompositör förresten, hon skrev faktiskt lyrik också. Då kan man tänka sig att hon tonsatte sin egen lyrik. Jo, det gjorde hon faktiskt, men inte särskilt ofta. Dikterna fick för det mesta klara sig utan toner i de flesta fall. Här var det ju då stråktriomusik, men det kom också större saker. Symfonier, pianokonserter. Man kan säga att Miriam Hydes stil var någonstans lite impressionistisk med lite inslag av scenromantik i en rätt personlig blandning. Lustigt nog så berättade hon att lyriken var så viktig att ibland så kunde en idé stå och pendla. Och så tänkte hon, ska jag skriva en dikt om det här eller ska jag göra ett musikstycke? Ja, det kan man ju fundera på. Musik kan man för övrigt använda till mycket. Nu ska det handla om musik och rättssäkerhet. Och det är så att den första domstolsbyggnaden i Sverige kommer förstås att ha musik. Och det är Borås tingsrätt. Och den musiken som spelas utanför rättssalarna i de nya lokalerna, det handlar om att dels skapa en lugnare stämning och så dels en liten praktisk betydelse. Ja, Peter Broberg, han är lagman och han är chef för tingsrätten i Borås. Så här låter det.
För att skapa lite lugn och behaglig stämning och också för att förhindra överhörning. Om två personer pratar med varandra så ska någon annan som står några meter bort inte höra vad som sägs.
I de gamla lokalerna i det 115 år gamla rådhuset på Stora torget har just ljudet varit ett problem.
För det första så har det kommit in ljud utifrån, till exempel från Stora torget. Men även att det läcker in och ut ljud från salarna. Där ljud som kanske absolut inte ska komma ut från förhandlingar bakom stängda dörrar kan höras i de allmänna utrymmena och oväsen i allmänna utrymmena låter in i förhandlingssalarna och stör verksamheten. Här så kommer det vara i princip hermetiskt tyst.
Ja, så låter det när Peter Broberg berättar om hur det ska bli i den nya tingsrätten med musik. Då kan man ju undra lite grann vilken sorts musik de kommer att spela och det framgick inte riktigt här. Jag vet att jag skulle kunna komma med några förslag, till exempel musik som är ganska ny av Goretzky, klagosångssymfonin. Det är inte bara en symfoni, den har sång i sig också.
Thank you.
tredje satsen ur den tredje symfonin, klagosångssymfonin av Henrik Mikolaj Goretzky. Det var Susan Gritton som var solist, Royal Philharmonic Orchestra i London under ledning av Yuri Simonov. Och det här är Henrik Mikolaj Goretzkys mest lättlyssnade symfoni, som det brukar heta. Henrik Goretzky, han skrev den här musiken 1976. Den blev mycket framgångsrik i Polen. Många av hans landsmän skaffade sig nämligen en egen LP och spelade tills pickupnålarna var helt sönderslitna. I västvärlden tog det lite längre tid, men vi har ju haft lite långsamhet när det gäller vad som är riktigt bra från de där länderna som låg bakom järnridå, som det var då på den tiden. Det är faktiskt lite oklart varför. Ja, nu blir det andra bananer. Radetzky marsch av Johann Strauss den äldre. Mattias Förster dirigerade Neue Philharmonie i Westfalen. Och Johann Strauss den äldre, han var då pappa till tre andra Straussar. Och intressant nog så tyckte han inte att någon av sönerna skulle syssla med musik. Fast det gjorde de ändå. Nu är det dags för Kulturnytt.
Här är Kulturnytt. Först om att författaren och journalisten Katarina Massetti är död, det bekräftar hennes familj för Kulturnytt.
Katarina Massetti skrev för både barn och vuxna och romanen Grabben i graven bredvid blev en stor succé. Den blev senare också en älskad film med Mikael Nyqvist och Elisabeth Karlsson i huvudrollerna. Böckerna hon skrev översattes till 30-tal språk och Katarina Massetti hade stora framgångar i Frankrike. Själv var hon också stolt över vinsten i På spåret 2006, då hon vann finalen i par med Stefan Holm. Katarina Massetti arbetade en tid på Sveriges Radio med feministiska program som Radio Ellen och Freja. I programmet Tankar för dagen så tog hon upp sina egna funderingar kring livet och döden.
Jag tycker också om att trösta mig med tanken på att människosläktet är som ett kaleidoskop. Ni vet, ett sånt där spegelklätt rör med små färgade glasbitar som bildar vackra mönster när man vrider på det. Du är ditt unika mönster. Och när du dör vrids kaleidoskopet en smula och ett annat vackert mönster uppstår som också är du. Och de små glasbitarna, kanske är det gener i dina barn, i din familj, i släktled före och efter dig.